Så helt förlåter Gud. Aposteln Paulus skriver i Kolosserbrevet att det var genom Jesu död på korset som Gud kunde ge förlåtelse och skapa fred, frid mellan människan och Gud. Och därför blir de här orden så starka som vi hörde i sången om att andra versens ord, min synd låg mellan mig och Gud så hög som bergets kam och hindrade mitt böneljud att nå till Herren fram. Jag brukar ofta den här dagen påminna om att i den engelskspråkiga världen så talar man inte om långfredagen. Jag växte ju upp i en tid när det alltid regnade på långfredagen. Alla affärer var stängda. Det var klassisk musik på radion och allt var bara mörker och svart. Och det är klart att tanken finns ju där bakom den miljön. Jag kan förstå den. Men för mig är det där väldigt väsensskilt från hur jag ser på det. Och därför tycker jag så väl om de här engelskspråkiga ländernas definition. Eller de kallar inte den här fredagen för den långa fredagen, utan de säger The Good Friday. Den goda fredagen. För vi vet ju att församlingen har i 2000 år samlats till gudstjänst på söndagar, därför att det är uppståndelsens dag. Församlingen är samlad i uppståndelsens kraft. Och när vi möts till gudstjänst här, den här goda fredag, så gör vi det i uppståndelsens kraft. Har du Bibeln med dig får du gärna slå upp Johannes första brev och det tredje kapitlet. Jag tänkte röra nämligen vid ett tema som har gått som en röd tråd genom sångerna som vi har sjungit och även fått lyssna till. Frågan om Guds kärlek. Så vi läser första Johannes brev kapitel 3 vers 1. Där utbrister denne Johannes som stod nedanför korset. Vi hörde det i texten förut. Han såg hur hans frälsare gav upp andan med orden att han lämnade sitt liv och sin ande i Guds händer. Johannes skriver: se vilken kärlek Fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Jag fick den här versen till mig för flera veckor sedan faktiskt, och jag har gått och funderat och burit på tankar kring de här orden. Och det var inte alls så att när jag fick texten i mitt hjärta, så där ni vet som anden kan göra ibland, att jag tänkte på långfredagen. Utan texten har varit med mig under en tid. Men så i förra veckan när jag bad över den här gudstjänsten och började fundera över om Herren har något särskilt till oss idag, då sköt han fram den här texten och det levande gjordes för mig, och jag kände de orden ska vi samlas kring idag. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. En av de stora och mest fascinerande texterna vi har i Bibeln, det är berättelsen om Noa. Vi har den i Bibelns inledning från 6:e kapitlet i första Moseboken och framåt där. Noa kopplar vi ju samman med syndafloden. Ni vet den här floden som kom och hela världen ödelades över några dygn när Gud lät allt vatten komma. Alla människor utom 8 stycken drunknade i den händelsen. Guds vrede var stor mot människorna därför att de syndade. De valde att inte lyssna till vad Gud sa. De ville inte följa Gud och söka Gud och vara tillsammans med Gud. Och därför kom också synden, precis som vi hörde i sången alldeles nyss, där vi hörde om synden som låg mellan oss och Gud så hög som bergets kam. Den blev ogenomtränglig. Och det vill Gud berätta för oss i den här händelsen med Noa, när floden kommer, att det som är mellan oss och det på andra sidan är för en människa totalt omöjligt att passera i egen kraft. Ingen människa kan ta itu med det som strider mot Guds vilja på det viset. Människorna, de hånade Noa när han började bygga på den här stora båten långt uppe på torra land. De gjorde sig lustiga över honom och tyckte att han var ju inte klok som byggde en båt där. Men Gud hade talat till Noa. Noa visste ju vad Gud hade för plan. Och därför berättade han för allt folket under de här 120 åren som båten byggdes, att det här kommer att ske om inte ni vänder om och söker Gud igen. Han visste att ett oöverstigligt hinder väntade, och enda möjligheten till att överleva, det var att lyssna till Gud, att lyda och att kliva på båten. Många anklagar Gud för att vara ondskefull som på det där sättet förgör en hel mänsklighet, sån är som på 8 personer. Men kan man verkligen anklaga Gud för att vara ondskefull? Alla hade ju faktiskt samma möjlighet som Noa. Därför att alla fick höra det som Noa också hade fått höra. Nämligen, det kommer en flod. Vi bygger en båt och vi blir räddade om vi kliver in på båten. Det som Petrus skriver, också en av lärjungarna som fanns nära Jesus, han skriver i sitt andra brev att Gud, han väntar in i det längsta med att förgöra jorden. Han sände Noa som predikade under 120 år. Gud, säger Petrus, har tålamod med oss. För han vill ju inte att någon människa ska gå förlorad, utan han vill att alla människor ska få tid att omvända sig. Och därför tycker jag att berättelsen om Noa berättar för oss att det där stämmer ju. Gud hade tålamod med människorna. Han lät Noa predika under 120 år. De hade möjlighet att omvända sig. Guds predikant förkunnade sanningen för folket, men de valde ändå att säga nej och vända Gud ryggen. Ett stort problem idag, det är att människor försöker runda det här med synden. Man tonar ner talet om synden. Man vill hellre betona talet om Guds kärlek. Och det tycker jag är underbart. Det är fantastiskt. Vi behöver prata mycket, mycket mer om Guds kärlek, om hans nåd och hans barmhärtighet. Men samtidigt kommer vi inte ifrån tanken att för att förstå vad Guds kärlek verkligen handlar om, måste vi börja vid talet om synden. När vi förstår vad synden är och vad syndens makt åstadkommer, då kan vi också förstå hur oerhört stor Guds kärlek och nåd är. Noa, de fick ju höra evangeliet. Och som jag sa förut, det enda sättet för dem att bli räddade var ju att lyssna till Gud, följa hans uppmaning, bygg en båt, annars kommer du att drunkna. Här kan man välja två sätt att förhålla sig. Antingen fokuserar man på floden och tycker att det är förskräckligt. Hur kan Gud göra på det där sättet? Eller också väljer man att titta på, ja men se, Gud ger ju faktiskt en lösning på problemet. Han erbjuder människorna en väg att räddas. Och det tycker jag är fantastiskt. Det är givetvis det positiva här som vi ska lyfta fram. Och det är där vi landar i den predikotext som vi också har läst idag. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och för att förstärka den tanken i dagens Good Friday-gudstjänst, så kan vi också bläddra till slutet av Romarbrevets 8:e kapitel, där vi läser hur Paulus skriver om denna kärlek, att den är så stor att Gud inte ens skonade sin egen son för vår skull. Tänk vilket offer. Ni som har följt mig under många år har säkert hört mig berätta att den här versen betyder något alldeles väldigt för mig. Om att Gud inte ens skonade sin egen son. När jag under mina teologistudier skulle predika ut i Vaxholm en söndag, så var det över temat just Gud är kärlek. På alla hjärtans dag, tisdagen den veckan, så slår jag på nyheterna och ser förkolnade rester av ett hus i nyhetssändningen. Och så berättar nyhetsuppläsaren att två barn brann inne i en villabrand i Kristinehamn idag. På alla hjärtans dag. Och jag kände igen huset direkt. Jag visste vilka som bodde där. Jag kände familjen mycket väl. Alla fyra barnen var med i församlingens arbete. De var medlemmar i församlingen. Och jag tänkte, vilka av dessa två är det som inte längre lever? Och jag började gräla med Gud. Jag brottades med Gud hela den veckan. Och sa, det förstår du Gud, jag kan inte predika att du är kärlek när du tillåter att det här händer idag. Men när tårarna och krafterna var slut på lördagkväll, så kommer Guds röst till mig som en stilla susning. Just i det här bibelordet från Romarbrevet. Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte ens skonade sin egen son, skulle inte han annat än också kunna skänka allt med honom? Och sen kommer de där orden som du säkert känner igen. Att inget, varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Och jag förstod, trots att Moa och Siri inte längre levde här på jorden, jag förstod att jag inte förstår. Men jag visste att Guds kärlek, den finns där även när jag inte förstår. Själafienden vill få oss att fokusera på det negativa. Han vill få oss att tro att målet är här på jorden. Att allt handlar om att få det så bra vi någonsin kan här i livet. att plantera sina rötter här. Och det är klart att ser man på det viset, då får man väl kanske en ganska jobbig förhållning till tanken om syndaflodens förstörelse. Det blir väldigt negativt och ondskefullt. Men om man förstår att Gud talar om att på andra sidan den här floden finns ett mycket, mycket bättre liv. Och det är ju dit jag vill kalla er, ni som är mina barn. Då tycker jag det är så fantastiskt när jag förstår Gud erbjuder oss en väg dit. Och det blir liv i orden att ingenting, inte ens ett skyfall och en flod som dränker hela vår värld. Ingenting kan skilja oss ifrån Guds kärlek. I en av sångtexterna som vi sjunger ibland står det så här: när in vid korset jag böjde mig ropande, Jesus förbarma dig. Han i sin kärlek då frälste mig. Ära ske hans namn. Att tala om Guds kärlek utan att förstå att det faktiskt finns en makt som står emellan mig och Guds kärlek, det som Bibeln kallar för synd, det gör talet om Guds kärlek meningslöst. Det blir tomt och innehållslöst. Men när jag förstår att den här makten finns där och håller mig åtskild från Gud, och att Gud faktiskt har öppnat en väg till andra sidan, då får ju hans kärlek liv i mitt hjärta. Och jag ser vad han har gjort för mig. Därför när jag blev viss om att jag klarar inte att ta mig över till andra sidan i egen kraft, utan istället förstår att böja mig inför korset och inför Jesus och ropa om hans förbarmande, då är det som att bygga den där båten. Jag kliver så att säga på Noas ark och jag leds över syndafloden till den andra sidan, och jag kan stämma in i Johannes underbara ord: se vilken kärlek Fadern har skänkt mig, att jag får kallas Guds barn. Vi ska alldeles strax fira nattvard tillsammans, och det är ingenting magiskt som händer där. Man skulle nästan kunna säga att det är som, om du ursäktar mig, det är nästan som när vi äter tårta på födelsedagen. Vi äter den där tårtan och minns den där dagen. Ja, vi minns ju inte hur vi föddes, men det blir ändå som en liten manifestation över vår födelse. Varje gång när vi tar nattvarden och delar gåvorna i kyrkan, så påminns vi på ett särskilt sätt vad Jesus har gjort för oss människor. Hur hans kropp bröts ned för vår skull och hur hans blod utgöts till försoning för våra synder. Så när vi denna goda fredag samlas för att minnas det fruktansvärda som Jesus utstod för vår skull, så får vi göra det med utgångspunkt i att hans död på korset är det yttersta tecknet på hans kärlek till oss. Jesus såg inte på omständigheterna, han såg inte på floden. Han såg på någonting annat, han såg på dig och han såg på mig. Och kärleken till oss var större än smärtan. En kärlek från Fadern som till och med betvingade döden. Och därför får vi idag i uppståndelsens kraft säga: se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Amen.